Triggervarning, Tove.
Ja.
Jag kommer säga ordet sperma ganska många gånger.
Tror du att du behöver triggervarna mig för det? Spelaste mun i stan. Det är inte mycket du behöver triggervarna mig för.
Nej, bra. Två serier som vänder på steken. HBO's The Sympathizer leker med schablonen av den osköna vita mannen. Och singelmammadramat Allt och Eva på Viaplay får oss att bli ännu mindre sugna på att föröka oss.
Ja, men ibland är det till synes negativa oerhört positivt att betrakta. Nu blir det tittupplevelser. Jag heter Tove Nordström.
Och jag heter Andreas Hörmark och det här är TV-kollen från Svenska Dagbladet.
Ja, varmt välkomna ska vi säga till eder favoritpodd som du numera hittar. Ja, du också. Nu tänkte jag att i mitt huvud att jag pratade med alla som lyssnar, men du är också oerhört varmt välkommen.
Bra, tack.
Ja. Men jag ville passa på bara att få in där att vi har ju det där egna poddflödet.
Just det, kolla in det.
Ja, så att du kan bara söka på TV-kollen i vilken poddspelare du än använder. Det var det jag skulle ha sagt. Här är vi, hur mår du Andy?
Jag mår bra, på gott humör då. Jag kände att jag var lite elak mot dig förra veckan.
Ja,
jag ska tona ner det den här gången.
Ja, det var det, men det var ju också för att det var reta Tove-dagen, den
precis,
internationella.
Exakt.
Men den är det ju ett år kvar till nu.
Ja, jag ser fram emot det ändå.
Ja, jag förstår det.
Hur mår du själv?
Jag mår kanon.
Mm.
Ja, tackar som frågar.
Har du något du kan berätta för mig från tv- och filmvärlden? Jag som inte har lika bra koll som du.
Det är jättebra att stoppa in brasklappen från tv- och filmvärlden för att, om jag har saker att berätta för dig. Men om vi bara ska hålla oss till tv- och filmvärlden då, och inte om mitt privata liv.
Ja, det kan vi ta sen när vi har stängt av mickarna.
Just det, för alla skull. Jo, men vet du vad, tv-världen puttrar på precis som vi och det är mycket snack just nu om vad man kan hoppas ska bli då vårens filmsnackis, eller väldigt många hoppas ska bli vårens filmsnackis. Mm. Och det är filmen The Fall Guy.
Just det.
Dels för att de här gamla rivalerna från 2023 års stora liksom clash, filmclash, Barbenheimer som det då gick under namnet.
Mm.
Det vill säga casten från Barbie och casten från Oppenheimer. Ryan Gosling då från Barbie och Emily Blunt från Oppenheimer. Mm. I den här filmen möts de och spelar mot varandra.
Just
eller
det.
Med varandra kanske man ska säga. Men också då för att det här ska bli en riktig sån hardcore actionrulle. Och det var ett tag sedan vi fick se en sån riktigt satsad på som inte Vin Diesel står bakom. Liksom.
Nej, precis.
Han heter kanske Vin.
Eller som Vin är Diesel. Så, The Expendables 11.
Exakt. Ja. hur som helst, det handlar då om en stuntman i Hollywood och hans kärleksintresse. Och mannen då som är bakom filmen, David Leitch, jag vet inte om jag säger hans namn rätt, men så låter det i min mun. Han är ju själv gammal stuntman.
Mm.
Och det verkar vi få återspeglat i hans verk då, så att 120 stuntmän är involverade i de här actionscenerna.
Shit.
120.
Ja, cool.
Det tycker jag är mäktigt. Ja. Och det är också då för att han, den goda David, han vägrar använda såna här CGI och specialeffekter och sånt som alla håller på med.
Mm.
Utan han vill liksom hylla sin forna gamla konst.
Ja, men det låter bra.
Ja.
Kul att stuntmän får lite ett uppsving, tycker jag.
Eller hur?
Får lite cred. Det var ju en stuntman med i senaste Tarantino-filmen också, Once Upon a Time in Hollywood. Mm. Handlar också mycket om en stuntman. Mm. Känns som att de får äntligen synas så
ja,
som de
precis.
Förtjänar, de som offrar sina liv.
Exakt, ja, men
för att det ska se coolt ut.
Vi har ju också fått se flertalet gånger vill jag säga de senaste månaderna i olika tidningar en av Harry Potters, alltså Daniel Radcliffe stuntman från Harry Potter-inspelningarna som var med i en olycka just när han var Harrys stuntman.
Precis.
Och är invalidiserad men som de har fortfarande oerhört tätt och nära kontakt och samarbete. Väldigt fint. Så att det är mycket med stuntmän nu.
Men det är fan hemskt ändå att då en stuntman får så allvarliga skador bara för att Daniel Radcliffe själv inte orkar utsätta sig för fara. Så ska man ha massa. Inte helt fair.
Nej. Hur som helst, det ska bli jättekul att se 120 olika stuntmän göra häftiga tricks för oss i då den här filmen The Fall Guy. Så att det kan vi se fram emot. Det tar ju ett tag innan den här kommer gå att streama sannolikt, men den går hur som helst upp på bio 26 april.
Just det.
Mm. Det är inte vad vi ska fokusera dagens avsnitt på, dock.
Nej,
sägas.
Precis.
Utan idag ska det handla om vad då?
Ja, men det ska handla lite om en insikt jag har fått nyligen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Jag har länge lekt med tanken på att bli spermadonator. och jag minns att flera av mina vänner också gjorde det. Och vi pratade om att det var så ett sätt att visa sig vara liksom allies till det lesbiska communityt.
Var det ni hävdade var?
Nej, det var nog vad vi hävdade. Men det var garanterat självbedrägeri.
Egentligen ville du bara få pengar för att come in a jar.
Exakt, det var busigt sätt att tjäna några tusenlappar.
Ja. Eller men, typ make your own people, att ni känner att ni...
Ja, precis, exakt. Man
blir lite hög på att man skapar sin egen
människor. World dominance, ja. Ja. Men jag har som sagt kommit på bättre tankar.
Ja.
Dels för att jag insåg att min beskrivning då för eventuella intresserade kvinnor hade varit typ kort, plattfotad man med tendenser till underbett och med flintskallighet i släkten.
Å andra sidan, det finns ett lock för varje gryta, Andy.
Jo, visst, men...
Du kände inte att du kommer vara storsäljande.
Vem tror jag att jag är egentligen? Och sen såg jag via Plays nya tv-serie Allt och Eva.
Just det.
Och insåg att risken finns att man får en galning på halsen som spermadonator.
Det var spermadonatorn.
Var det här?
Ja, och du fick välja vem du vill.
Men mamma.
Men vad gör han här?
Jag letade upp honom i Köpenhamn. Han får absolut inte göra det.
Vet han att det är han som är pappan?
Nej, det är klart att han inte vet.
För att serien kretsar nämligen kring då den Eva, spelad av den ljuvliga Tuva Novotny.
Just det.
Och Eva då är en ensamstående kvinna med en minst sagt cynisk inställning till kärlek. Inget har funkat och hon har helt enkelt gett upp tanken på att träffa den rätte.
Relate.
Nej då. Han kommer. Därför bestämmer hon sig för att skaffa barn på egen hand. Men hon lyckas då leta rätt på sin egentligen anonyma spermadonator. Hon gör en sån Google reverse image search. På hans bild då, och börjar umgås med honom. Ja, de fattar givetvis tycke för varandra redan i första avsnittet, anar man vart den dramaturgiska kurvan ska ta oss. De börjar umgås både i Stockholm och i Köpenhamn. Men han märker att hon bär på någon märklig hemlis. Liksom. Hon är väldigt kryptisk. Och ibland så skymtas det någon graviditetsbok i hennes lägenhet och då liksom smäller hon igen och luckar och kastar bort den här boken och sådär, och han undrar vad det är som händer hela tiden. Och jag var initialt lite skeptisk. Den lider ju av en viss fånighet som ofta präglar svensk tv tyvärr. Men jag gillade den verkligen. Mm. Det är kul att den hela tiden liksom håller på att visa hur torra och tråkiga svenskar är i jämförelse med de levnadsglada, sköna danskarna.
Funny cause it's true.
Ja, det är sant. Jag har empiriskt bevis själv. En gång övernattade jag på golvet på Göteborgs centralstation efter en illa planerad Iron Maiden-konsert. Och jag vaknade av att en vakt stod och högg mig i armen med en penna. Så här. Och sen så släpade han ut mig ut på gatan för att jag inte fick slumra lite på centralen. En annan gång efter Roskilde sov jag på golvet på tågstationen i Köpenhamn. Och då kom en vakt med så massa flyttkartonger och väckte mig och bara, tjena, så här, vill du ha lite flyttkartonger att ligga på så sover du mycket skönare.
Nej,
ja.
Det var det raraste.
Eller hur?
Ja.
Fan, jag älskar Danmark.
Ja, jag med.
Ja, jag tycker det säger allt om dem. Har du någon... Har du något fint empiriska minne av Danmark?
Jag har bara fina minnen av Danmark.
Ja, härligt.
Ja. Framförallt så tycker jag att det är kanon att det känns som att allt de gör är ganska livsbejakande. Det är så håsfritt. Alltså att man får röka inne på massa ställen. Jag är inte ens intresserad av att röka inne.
Nej.
Men jag älskar vad det säger. Att man bara, det må ta över dig, men det spelar ingen roll. Det är gott. Alltså de bara, hygge.
Exakt.
Allt som är lite mysigt, det kör vi på.
Ja, verkligen.
Älskar det.
Men jag tänkte lite på tajmingen av serien också, som ju ganska snyggt hakar i den här debatten om moderskap och barnlöshet som har utspelats i de här senaste månaderna.
Ja, just det.
Den har haft många olika spår. I januari så gav journalisten Sara Martinsson ut sin bok och Kvinnor utan barn.
Mm.
Som är förvisso inte läst, men som i stora drag handlar om historiens barnlösa kvinnor, synen på barnlösa kvinnor och om hur liksom, barnlängtan är en social konstruktion, är väl hennes tes. Att,
okay.
Och boken fick en ganska kritisk och hård recension av Lyra Ekström Lindbäck i Expressen, och sen gick det där några varv med svar fram och tillbaka. Sen hade vi en annan debatt om mamma-influencers och soft girls och de här hemmafru-idealens eventuella återkomst i samhället.
Mm, mm.
Men sen i slutet på mars så kom en nyhet att Sverige förra året slog bottenrekord i antal födda barn per kvinna. 1,45 barn per kvinna. Och det är det lägsta sedan man började mäta 1749.
Ja, det är helt sjukt.
Ja.
Ja.
Och man vet inte riktigt vad det beror på heller, men man ser att förskolor börjar stänga igen. Ekonomer oroar sig för hur en allt mindre skara arbetande personer ska kunna försörja en större grupp pensionärer.
Ja, just det.
Sådana saker. Och det skrev Anna Björklund en uppmärksamma text om här i SvD, där hon argumenterar för att unga personer helt enkelt inte klarar av så mycket verklighet. Man vill leva teoretiska liv som ung, då var hennes argument.
Vad
man kollar hellre
då
på porr än, ja, okay, än ha sex.
Mm.
Man tittar på matlagningsvideor och man vet hur varm en köttbit ska vara, men man orkar själv inte riktigt laga någon mat.
Ja.
Man har jättemånga snygga natursköna bilder på Instagram, men man går aldrig ut i skogen. Och att då skaffa barn för en sån person blir ju helt enkelt alldeles för praktiskt. Det är för långt åtagande, det är för mycket jobbighet, för mycket verklighet. Mm. Men man tittar säkert på jättemycket barn på video på barn och liksom gillar barn. Ja. Men en sak som blir oerhört påtaglig i den här serien då, som Anna Björklund också skriver om, är tonen kring det att leva som förälder.
Mm.
När Eva berättar att hon är gravid är kommentarerna hon får i regel skämt från hennes vänner av sorten så ha så kul med blöjbyten och koliken.
För ditt nya liv utan frihet med massa mosten och blöjbyten och spya och skit. Mm.
Min bebis ska ha med hängpattar och ful mage. Snart kommer du inte få sova något. Lycka till nu och bli chef nu när du ska ha barn. Nu blir det ingen mer knulla. Så sådana skämt hela tiden. Och för Evas vänner som också har barn kretsar vardagen bara kring bråk, hur mycket skärmtid barnen ska ha och sånt där. Det är liksom precis samma. Allt med att vara förälder verkar bara vara jobbigt, tråkigt, bråkigt och bara pissigt. Liksom.
Mm.
Maken i det förhållandet då till hans vänner spelas för övrigt av Jason Diakité.
A.k.a.
Timbuktu, som gör skådespelarpremiär.
Ja, kul. Nej, men jag vill bara en kommentar på det.
Ja.
Alltså, det där är ju någonting lustigt också. För det var ju bara några år sedan, känns det som del. Det kanske är 10-15 nu då. Men som det känns som att det också hände någonting i att vi överallt pratade om, alltså i krönikor och kolumner och i liksom olika tyckeriplattformar pratade om just det där att så här, vi måste våga visa verkligheten som den är, så det är okej att inte vara lycklig när du är nyförlöst, det är okej att inte bla bla. Och sen har det liksom varit en högkonja där att det är typ det som är det fina och uppriktiga, att man pratar om hur mycket saker suger liksom.
Ja, precis. Och det är klart att båda de där sakerna är ju sant, att jag menar att det är jobbigt att ha barn såklart, men det kan ju inte vara den stora.
Nej, självklart inte.
Takeawayen från att vara förälder. Liksom, det måste vara helt sjukt att man bara kommer en ny person ur en som man sen ska typ lära känna och forma. Det är helt sjukt. Och sen är det bara så, åh nej, nu får jag inte gå och kröka med mina kompisar varje dag längre. Att det är bara den bilden som liksom återprepas. Det tycker jag är lite konstigt.
Och, peak individualism.
Ja, och när det är det enda man matas med av, för det är ju ganska vanligt i alltså jättemånga tv-serier och filmer att det är så här.
Absolut.
Komedier där någon får barn och det är bara skit liksom. Mm. Om det är den rådande bilden av hur det är att vara förälder, så är det inte så konstigt att fler personer inte blir så sugna på att pröva.
Nej. Nej, men visst, jag tror inte att det där är en ogiltig delförklaring till att det är så att vi skaffar färre och färre barn. Men sen tror jag också att så här, det är säkerligen en massa sådana saker som så här, oron, framtidsoron som ser ut på ett helt annat sätt idag än vad den tidigare gjort. Och mycket sånt där vi lever mer digitalt än vad vi gör IRL och bla bla. Men jag tror inte att det här är en helt irrelevant.
Nej, att folk vill ha liv som är så enkla som möjligt. Folk vill kunna bestämma över sig själva så mycket som möjligt. Och varenda grej som är ett för tungt åtagande och som helt enkelt är för jobbigt.
Mm.
Man vill inte ha jobbiga grejer, även om det är belönande.
Mm.
Och det tycker jag liksom att man får den viben från den här serien. Mm. Dessutom är det någonting med att serien kretsar kring en ensamstående kvinna som bestämmer sig för att skaffa barn på egen hand och som ändå dras sen till den här danska spermakillen.
Ja.
Det är nästan som att serien blir någon slags antireklam för singelmoderskap till slut.
Det.
För
just
att
det.
Alla vill ju egentligen träffa den rätta och alla vill ju egentligen inte ha barn på egen hand.
Mm.
Så de måste liksom pussla upp dem. Men som sagt, jag tänker inte avslöja hur det hela slutar. Och det har jag heller inte gjort. Utan det här är liksom ungefär bara viben man får av de första avsnitten.
Just det.
Men vi kan väl ge en ledtråd ungefär hur det slutar med just Timbuktus klassiska "Jag ska bli pappa utan att jag vill det" anthem.
Aha.
Kör!
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Vet du vad det är dags för?
Nej.
Gås.
Aha.
Veckans gås. Du, gillar du bloopers, Andy?
Ja.
Ja.
Jag hoppas att du ska spela upp bloopers från vår inspelning.
När du har sagt fel.
Ja. Eller du?
Det hade varit kul.
Mest du, va?
Förmodligen mest jag. Ja, men vem gör inte det? Ofta är ju bloopers till och med kanske roligare än filmen eller serien de kommer ifrån, tycker jag.
Ja.
När man hittar så här compilations på internet från olika liksom inspelningar.
Ja, det är härligt.
Det är jättekul. Otroligt roligt. Allt blir väldigt kul när man ser att den som ska säga något eller göra något själv tycker att det är för kul.
Mm.
Ja. Och så här tycker jag att någonstans, det cementerades i förra helgens Saturday Night Live. Jag vet inte om du har sett det här. Nej. Ryan Gosling skulle hosta igen. Han har hostat några gånger. Och då skulle han reprisera en sketch som han har gjort med Kate McKinnon, som är en väldigt rolig SNL-person. Och det är en sketch som heter Close Encounter. Där spelar båda de två människor som har blivit bortförda av utomjordingar och som nu ska debriefas av någon slags myndighet när de kommer tillbaka. Och Kate McKinnon är alltså så jävla knäpp rent ut sagt och rolig, så att Ryan Gosling nästan är ur karaktär mer än han är i karaktär.
No dog. And you know, I'm wearing my see-through robe. So when they saw you know that I was packing the troll nose. My troll nose, you know, they just went right for it.
Yeah.
Alltså han kan inte skratta, för att hon är, man ser ju att hon pågår bara där i stunden. Liksom.
Ja,
det är inte
okay.
Så att de har repat. Och det gör det ju ännu roligare att se.
Ja.
Alltså även fast han brister hela tiden. Så det jag vill utnämna till veckans gås, ja, det är skådisar som brister. Mer bloopighet åt folket.
Bra.
Ja.
Tack för det. Men du har kollat på något annat också, va?
Det var roligt om jag bara... Nej,
jag har inte sett något. Det hade jag tyckt att din arbetsmoral börjar bli rätt dålig. Alltså.
En orosanmälan.
Ja.
Det har jag verkligen gjort. Den nya serien The Sympathizer som släpps på HBO nu i april. Det är i princip ett... det är i princip ett spiondrama som i princip hyllats och som egentligen utforskar helt andra saker än spioner. Och det kan ju låta spretigt, och det är det också.
Ja.
Ja, det är lite spretigt. Men det är alltså en 7 avsnitt lång serie som rör sig i tiden av Vietnamkriget och handlar om en aldrig namngiven karaktär som bara kallas för Captain.
Biracial. Bilingual. That was a synthesis of incompatibilities. So what did I do?
Welcome to the world of spycraft.
Get down!
Saigon, 1975. I was a man of two faces.
Han är en nordvietnamesisk mullvad som infiltrerat den sydvietnamesiska armén och så småningom flyr till USA tillsammans med sin general. Till synes som någon slags då politisk flykting, men egentligen bara för att fortsätta rapportera hem om vad den här generalen sysslar med för svekfullheter där borta egentligen.
Okej.
Och det här är alltså en serie som bygger på den Pulitzerprisade boken med samma titel. Mannen bakom den här serien är Park Chan-wook, som många tycker är spännande namn just nu. Mm. Bland annat du, vet jag.
Ja.
Du har nämnt hans namn tidigare. Han ligger ju bland annat bakom The Old Boy.
Exakt.
Som man kanske känner till.
Yes.
Wow. Men det är inte bara det som är notvärdigt, för den här nyprisade, alltså Oscarsprisade Robert Downey Jr. är också riktigt insyltad i den här historien. Dels så producerar han, men han spelar också roller. Ja, jag sa roll R. Gissa hur många?
Är det någon sån Hey Baba Reba grej?
Hade man kunnat tro. Vet du hur många roller
han spelar? Jag har ingen
aning. Nej, fyra faktiskt.
Jäklar.
Ganska anmärkningsvärt, men av flera anledningar än den uppenbara. Och det ska vi återkomma till. Mm-hmm. För när vi ändå är inne på i produktion, så vill jag börja med att prata om ett produktionsbolag lite grann. Men du får inte stänga av än!
Nej.
Nej,
det var inte så sexig inledning.
Nej, exakt. Det låter som att det inte är spännande, men det är det. Det är nämligen A24 som ligger bakom den här serien. Och jag som inte gör en vana av att notera produktionsbolag särskilt ofta, jag har noterat just A24 oerhört ofta.
Mm.
Ja, varför då, kan man ju undra. För att så fort jag ser någonting med någon slags egen ton eller någonting med något liksom fräscht anslag eller oerhört träffsäkerhet, så tycks det nästan alltid vara just A24 som producerat. Alltså det känns som någon slags Illuminati för nydanande tv och film. De ligger bland annat bakom då Beef, The Curse, delar av Euphoria, Everything Everywhere All at Once, även om det bara distribution för den. The Zone of Interest, det är alltså alla serier och filmer som vi har pratat oss varma om och som har vunnit massa priser och allt möjligt. Och alla serier och filmer som de alltså ligger bakom. Så vilka är de egentligen? Är du med mig nu på att det här faktiskt är intressant?
Ja, absolut.
Jag får ta tid och bara berätta om det här. För jag undrar då, den stora frågan är, har vi tackat dem tillräckligt?
Antagligen inte.
Nej, exakt. Det är en retorisk fråga. Förmodligen inte. Jo, A24, de grundades 2012 på Manhattan i New York av Daniel Katz, David Fenkel och John Hodges. Alla tre är, jag kunde ju ingen av de här namnen, men det kanske inte är högst överraskande, men alla tre är alltså absoluta veteraner i filmbranscher. Och som slog sina säckar ihop. Och de har ju då alltså skaffat sitt rykte, quite rightfully so, att vara ett riktigt powerhouse för lite mer så independent filmer.
Mm, precis.
Och lite grann just det där som vi var inne på, att allt de gör håller någon slags egen klass vad gäller originalitet och artisteri, som ofta sätter så här, du vet, Hollywood-giganterna på skam lite grann.
Mm.
De tycks också föredra att jobba med rätt konstnärliga manusförfattare, om man tittar på vilka de har i kartoteket. Alltså manusförfattare och regissörer ska säga, som typ Darren Aronofsky, Yorgos Lanthimos och Safdie Brothers, som alla blivit väldigt uppmärksamma de senaste åren för sina projekt.
Ja, och det görs ju så jättemycket skräckfilmer och det mesta är alltid skräp.
Ja.
Men de få skräckfilmer som är bra är alltid A24.
Men alltså, ja!
Och sen vill jag också flika in att under den här Hollywood-striken som var i höstas.
Just det.
Så A24, som jag förstår det, bara direkt accepterade kraven som facket ställde. Och bara så här, ja visst, det är klart ni kan få lite bättre betalt och rör.
Ah.
Så att de fick ju fortsätta producera filmer och fortsätta spela in och hålla igång alla projekt medan resten av Hollywood var helt avstängt.
Men alltså,
vilket också gör att de har ju nu fått ett visst försprång då
såklart,
marknaden.
Det är de ju också värda, eftersom de gjorde den rätta saken, de gjorde rätt för sig.
Ja.
De gjorde precis vad de borde göra.
Ja, precis.
Höja lönerna som var usla.
Ja.
Du hör, jag är redan besatt av de här.
Ja.
Och vad vill jag säga om allt det här då? Ja, men jag vill ju egentligen bara säga att A24, I see you!
I see you!
Och till er där ute, håll utkik efter A24-produktionen, för det brukar vara ett första tecken på att det du snart ska se faktiskt är värt att se.
Håller med.
Ja. Så, då återgår vi till den här serien då, till Robert Downey Jr. som alltså spelar hur många roller? Vad sa vi?
Fyra.
Bra, Andy. Du lyssnar på mig, det gör mig glad.
And then director Park said, how would you feel about playing all of the white male archetypes? And then I thought, oh my god, this could be my Peter Sellers moment. Oh, I'm gonna show him this time. And it turned out okay.
Det roliga här är att alla de här karaktärerna han spelar skildrar vita män som besitter samma typ av, jag vill kalla det uselhet.
Relaterar?
Lite osköna och lite usla. Det man gör här är att någonstans invertera den här västerländska fördomen om att alla asiater är likadana, ser likadana ut, bjärdigade. Alltså sån här rätt oförskämda, välluftade fördomen.
Mm, det får man säga.
Ja, och det man gör här som sagt är ju att vända på det genom att låta Downey göra flera roller som alla är lika dumma vita män. Som att vita män är samma i sin kärna. Och det här tycker jag kittlar.
Ja, kul.
Det är fiffigt liksom.
Ja,
och det är kul.
Ja.
Och det känns fräscht. Hur som helst, den här västerländska bilden av en asiatisk person har ju satts under lupp flera gånger senaste, på senaste då i tv-världen. Och inte minst genom nyss nämnda Beef, som ju också är en A24 production.
Nice.
Ja. Och många recensenter lyfter ju just den här tråden. Men jag tycker att det ännu mer handlar om hur ofta vi är alltså flera saker samtidigt som inte sällan kan verka motstridiga.
Mm.
Och för då Captain, den här huvudrollen, han är vietnames och han är fransk. Han är nordsympatisör men verkar för syd. Han är asiat som beter sig västerländskt och han är liksom famlande ideologiskt under den här säsongens gång. Så det är så många identiteter och idéer som ska få plats samtidigt.
Mm.
Och det gör den väldigt spännande och svår, lite som serien själv. Den är liksom alltså lågintensivt spännande men också lite krånglig liksom.
Ja. Ja, det låter bra.
Ja, men det är bra. Alltså, det tar en stund att fastna tycker jag, för det är lite krångligt. Men den är ändå någonting nytt. Den är ändå någonting snyggt och välspelat och allt här. Sen ska sägas också som en sista punkt att den här serien också nästan känns som att den är så här, den är framavlad för att vinna priser.
Just det.
Alltså dels som sagt, vi har A24 bakom. Vi har den här prisbelönta Park Chan-wook som delvis regisserar.
Mm.
Den är baserad på den här Pulitzer-belönade romanen och Oscarsbelönade Robert Downey är med i mixen.
Ja, så
det är ju lite som en Belgian Blue. Mm. All muscles.
Jag vet inte vad det är.
En Belgian Blue, det är ju en sån här DNA-manipulerad tjur eller kossa, alltså som bara är... Den ser bizarr ut, googla det.
Mm, jag ska
det ser helt bizarr ut och väldigt overklig.
Ja. Väl insåld.
Tack.
Vi ska göra binge eller blä.
Ja, det ska vi! Ja.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Jag har tittat på SVT:s dramaserie Smärtpunkten som har premiär nu.
Mm.
Den bygger på en bok av Elisabeth Åsbrink och kretsar kring Lars Norén och hans arbete med den minst sagt kontroversiella pjäsen 7-3. En pjäs som han satte upp med människor dömda för grova brott och med nazistiska övertygelser. De repade in pjäsen och skrev den tillsammans inne i fängelset och där de satt. Och den blev förstås kritiserad redan innan premiären och det hela slutade ju i katastrof när det visade sig att skådespelarna kanske inte var helt rehabiliterade ändå.
Just det. Mm.
Och David Dencik gör en rätt övertygande Norén tycker jag och jättebra manus och den fångar verkligen det här slutet på 90-talet bra.
Mm. Liksom
man känner nästan att det hade kunnat vara dokumentärfoto från de här fängelsecellerna och sådär.
Just det.
Och för er som vill ha ännu mer Norén så kommer också en dokumentär om de här händelserna. Som man gärna får titta på. Så perfekt för oss som knappt levde när det begav sig. Men binge.
Det var som ett litet nålstick till mig som känner mig gammal som gatan nu.
Allt är inte nålstick till dig, Tove. Ibland så...
Nej, jag är bara lite självcentrerad.
Ja.
Ni. Hur som helst, jag har också något att binge. Jag har ju äntligen hunnit börja kika på den där nya Netflix-serien som heter Baby Reindeer.
Ja.
Som vår alldeles egna Josefin Bornebusch delvis har regisserat.
Ja.
Vår alldeles egna, då menar inte TV-kollens tyvärr. Men
du är det Josefin med Josefin Bornebusch? Är det Jossan med henne till och med?
Ja, det skulle jag nog säga.
Är det?
Ja.
Uh-huh.
Mäktigt, va?
Ja.
Mm. Claim to fame, jag mötte Lassi. Hur som helst. Det här är en dramaserie då som handlar om stalking och tyvärr bygger på verkliga händelser. En misslyckad komiker som jobbar i bar som får en stammis med lite speciell syn på det här med gränssättning. Och den är verkligen, verkligen, sa jag verkligen, ja, men jag säger det igen, verkligen bra.
Ah.
Manus är kanon, skådisinsatserna är kanon och handlingen är, ja, du gissar det, kanon.
Kul. Spännande.
Ja, jag kommer inte säga mer än så nu, utan ni får verkligen se efter själva. Binge.
Men nu är det väl...
Slut för idag!
Ja, på riktigt denna gång.
Ja, på riktigt denna gången. Vi är ju hur som helst tillbaka om en vecka. Det ska alltid påminnas om så man inte går fullständigt in i mörkret när vi säger adjö. Men du kan också mejla oss om du kommer på att det är något du verkligen vill att vi ska veta innan dess. Och då gör du det på tvkollen@svd.se. Och sen så kan vi passa på en sista gång när jag ändå har en mikrofon framför mig och får säga att vi har det där egna flödet. Mm. Sök på tvkollen i din poddspelare.
Som vanligt så hittar du alla titlar vi nämnt i det här avsnittet listade tillsammans med info om vad du kan streama dem i avsnittsbeskrivningen i din poddspelare. Och ännu fler tv-tips och recensioner finns precis som vanligt på svd.se/kultur och i nyhetsbrevet Bäst på TV.
Yes, det här avsnittet producerades av Joanna Goretzka och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.